Kriget i Ukraina går inte Rysslands väg. Men vems väg går det? FN beskriver flyktingsituationen som den värsta sedan andra världskriget. Mer än 4 miljoner ukrainare har lämnat landet. Omkring 6,5 miljoner uppskattas ha lämnat sina hem men vara kvar i Ukraina. Städer ligger i ruiner. Fredssamtalen har hittills inte lett till några genombrott. Välkommen till en Studio DN special med mig, Sanna Thorén Björling, om krigsutvecklingen och följderna av kriget. Idag har vi två gäster här. Katarina Engberg som är senior rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS, och knuten till institutet för framtidsstudier, bland mycket annat. Och Oskar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan och som disputerat på rysk krigföring. Välkomna båda.
Tack.
Tackar.
Ni har ju båda två varit överallt den senaste tiden. Hur har era egna arbetsdagar förändrats sedan Rysslands invasion?
Ja, man måste se till att ta paus och koppla av, stiga ur för att göra något annat. Och det är nog viktigt för hela svenska folket att det inte är ständigt klistrat vid informationsströmmen, utan det är också ett sätt att behålla vårt gemensamma lugn under den här pressen vi alla är utsatta för.
Nej, men det har väl varit egentligen en stor dimma ända sedan det började med liksom konstanta minutuppdateringar. Samtidigt är det ju, alltså som forskare på rysk krigföring, så är det ju sällan man får empiri, utan ett problem är att man generaliserar för mycket för ganska få fall. Och det är ju sånt som inte ger liksom avkastning direkt just nu i forskningen, men att man får en helt annan förståelse när man följer det här på minutbasis och ser dynamiken, medans om ett år kommer bedömningen av det här kriget låta helt annorlunda. Det kommer vara väldigt tvärsäkra slutsatser som kommer presenteras.
Vi är inne på 6:e veckan nu efter invasionen. Man talar om att det finns ett före och ett efter den 24 februari. Katarina, om vi börjar med dig. Mycket tyder på att Ryssland har gjort stora missbedömningar. Vad vet vi om hur det ryska beslutsfattandet går till?
Ja, det har ju blivit en allt mindre krets kring Putin som står för rådgivning och information. Och det är ju i sig då ett problem att informationsinflödet har smalnat av in till Putin, och att han ju uppenbarligen, förutom att han drivs av den egna vreden och känslan av behov av revansch för Ryssland, att det underlag han får har stora brister. Och det tycker jag är väl vad vi ser då på slagfältet, att man har inte bedrivit kriget utifrån en realistisk bedömning av situationen. Så en liten krets, så det påminner mig lite om när Sovjetunionen beslutade att gå in i Afghanistan. Också där var det en mycket liten krets kring Brezhnev. Och det var emot alla råd som kom från Afghanistankännarna och de som kunde landet och situationen. Men man körde över det och gick in. Och det var också lite mot en bakgrund av en känsla av en slags kraftmätning med USA på den tiden.
Oskar, är det lite av diktatorns dilemma vi ser här?
Ja, jag tror dels att det stämmer, men jag tror också att man får tänka sig att det finns ju ett system i Ryssland för strategisk planering och strategisk beslutsfattande, och det går inte att styra ett land på 140 miljoner helt själv. Samtidigt så, om vi tar exemplet från 2014, det som rapporterades för det, så var det just 3 personer i rummet med Putin som tog beslutet. Det var Nikolaj Patrushev, säkerhetsrådets chef, det var Alexander Bortnikov, FSB-chef, och var Sergej Ivanov, presidentadministrationens chef. Och det viktiga med dem, att alla de är ju FSB-personer. Gick med i KGB i Petersburg med Putin 1975. Och har den här världsbilden. Patrushev till exempel är ju väldigt känd för den här konspiratoriska världsbilden. Att CIA var det som skapade Sovjetunionens fall. Internet, ett CIA-projekt och så vidare. Så att bland hans elit så finns det egentligen ganska samsyn kring saker som vi har lite svårt att ta till oss.
Mm. Det är väl ett tecken också på Rysslands svaghet, att det är underrättelsetjänsten som bär upp de ledande funktionerna i samhället. Det är ett tecken på att vad som var ett demokratiskt genombrott eller inledning till det 85 när Gorbatjov inledde sin reformperiod, det har Ryssland inte orkat förmå att bära fram till en riktig demokratisering, av många skäl som vi inte tid har pratar om här, men man har ett gammalt feodalt arv, man är ett imperium fortfarande. Och då till slut i det kaos som uppstod under decennierna efter 85 så träder underrättstjänsten fram. Den är en ryggrad i den ryska staten och det har den varit redan under tsarväldet. Och till slut när andra alternativ har prövats och förkastats för de inte bar, ja då hamnar det där. Och det är i sig ett tecken på att Rysslands ledning är på väg ner i ett svart hål. Det hänger ju ihop den här inre mörka bilden och den yttre aggressionen.
Mm. Och för att förstärka det lite också så det är viktigt här att det är ju inte försvarsministern Shoigu, det är inte utrikesministern Lavrov troligen som varit med och fattar de här besluten, men det är de som någonstans får lappa kring det här. Och vi ser ju till exempel Lavrov väldigt mycket och tror att han har mycket inflytande, medans av rapporterna att döma så är det inte det, och det är viktigt också för vår egen del.
Ni har ju båda följt den militära utvecklingen sedan kriget startade. Oskar, hur skulle du beskriva situationen idag?
Ryssland har väl genomgått ett par faser, från egentligen räder första dagarna när man förväntade sig att stora städer skulle falla ihop, till ett mer systematiskt konventionellt militärt uppträdande, till egentligen en desperation som övergick till terrorbombningar av städer, till idag någonstans där man har börjat dra ner lite grann vid Kiev. Vi får inte läsa in för mycket det förrän vi har sett det på marken, men till egentligen utmattning. Redan innan kriget så sa de bästa bedömarna om rysk militär logistik att ungefär järnvägsnätet plus 300 kilometer där man kan röra sig. Det är ungefär så långt man har kommit in i Ukraina nu. Men det är en utmattning som har pågått på den ryska sidan. Samtidigt får vi också vara försiktiga hur stora slutsatser vi drar. Det håller på att fylls på med nytt manskap och materiel runt gränsen där för en rotering. Och där vet vi till exempel väldigt lite hur Ukrainas uthållighet ser ut.
Det finns ju de som menar att det här tillbakadragandet är en skenmanöver. Vad tyder på att det skulle vara så?
Ja, nej men striderna fortsätter ju där. Det har sett lite materiel gå dit, men vi får faktiskt minnas att varenda gång ryska försvarsministeriet har sagt någonting, till exempel veckan innan kriget, att nu övningarna är slut och nu skickar vi hem trupperna, ja då omgrupperade man trupperna. Så att ta det vid orden, det tror jag man ska vara försiktig med, men det finns vissa händelser på marken som ändå återspeglar att lite trupp har börjat röra sig tillbaka, men sen har ju den anfallsaxeln norrifrån rakt söder mot Kiev egentligen stått ganska still och också gått dåligt, så att jag tror att det kan vara det, och det är kanske mer av nöd än att oj nu ska vi göra en strategisk omgruppering, utan det är så här, vi kan inte behålla det här längre, därför kallar vi det en omgruppering.
Jag tror man kan beskriva det som ett temporärt dödläge. Det vill säga ännu inte kriget slut. Vi får nog se en månader framför oss fortfarande. Men i det här, just där vi är nu, här har Ryssland tvingats till de här omgrupperingarna kring Kiev. Samtidigt som man har då försöker fokusera på Donbass och försöker ta ytterligare territorium ut med Svarta havet. Och där har man ju energi kvar och vissa möjligheter. Men det är den ukrainska motståndet som har tvingat fram den här pausen där man från rysk sida måste fylla på med trupp, med ammunition, med försörjning av olika slag för att kunna fortsätta kriget. Och då är det ju ändå så att Ryssland har inte totalt mobiliserat, utan det här handlar ju om bataljonsstridsgrupperna som är en del av deras brigader. Så det är klart att de har mycket mer manskap där bakom, men med en total mobilisering. Då skulle man spendera energi som jag tror man är rädd att spendera, därför man alltid måste ha i bakhuvudet att det här kan sprida sig till en konfrontation med NATO. Så man måste behålla sin reserv, strategiska reserv om man säger så. Och dessutom skulle det vara svårt att sälja till omvärlden och framförallt det ryska folket att det här är en begränsad militär operation. Så man har sina begränsningar, men det är klart att de kan fylla på. Och det är nästa fas vi får se om de kan fylla på så mycket att de på sikt lyckas utmatta det ukrainska motståndet.
Ryssland har ju tagit in soldater också, omgrupperat från andra regioner. Och det talas om stora ryska förluster på kanske 15 000 döda soldater. För många är ju det här siffror som, de låter ju väldigt stora, men om man jämför med andra krig, hur mycket är det här?
Ja, 15 000, det var de förluster Sovjetunionen hade under 10 år i Afghanistan. Och det kändes i den ryska befolkningen. Vi fick soldatmördrar och civilt motstånd, om man säger så, så mycket. Om man kan tala om det i Sovjetunionen. Men det kändes i den ryska kroppen. Och om man kan sälja in till den ryska befolkningen att vi kämpar mot nazisterna, så det är klart att ryssarna är mer benägna att ta förluster än om det gäller Afghanistan. Men att få 15 000 i förluster plus alla sårade och försvunna, det är ett stort slag för Ryssland. Det måste kännas in i den ryska befolkningen.
Ja, verkligen. Och där USA tappade 4 500 man i Irak under ganska lång tid där. Så att det är väldigt, väldigt stora siffror. Och sen, ja, det är väldigt stora siffror, punkt.
Och dessutom är ju en del av, vad jag förstår, med stridskraften är ju värnpliktiga som har skrivit på kontrakt. Så de betraktas som yrkessoldater, men de är det ju under en begränsad tid. Och de verkar ju vara väldigt dåligt förberedda, många av dem, på den situation de har hamnat i. Ryssland är ju inte bara vårdslös med den ukrainska befolkningen, utan även med den egna befolkningen. Och det kan vi se på slagfältet.
Mm. Hur är det då med den ryska stridsmoralen? Vad vet vi om det?
Ja, men där finns det... Och där finns det ett visst urvalsbias å ena sidan. Vi ser ju allt som Ukraina gör bra och att den ukrainska moralen är på topp, vilket såklart är förståeligt. De slåss för sin frihet. Men vi ser också det som den ryska sidan är väldigt dåligt, men vi ser inte det motsatta. Det är klart att den ryska moralen är dåligt. Alltså vi ser fordon, system som övergetts utan att de har kört fast, utan att de inte är skadade. Och det kom rapporter senast igår att det var stora problem med moralen. Men det är också svårt att veta exakt hur stora de är. Hade de varit så stora som man kan få uppfattningen av, ja, men då hade ju flera fronter brutit ihop. Så att nej, bitvis lokalt har vi sett det. Men det är klart att det är en helt annan sak. Alltså för gemene ryss så är det svårt att döda ukrainare. Alltså det är ett brödrafolk, man har kusiner, man har släktingar, man åker dit på semester och det är svårt att tro att det är nazister. Medan för Ukrainas del, så liksom för varje kvadratmeter man tappar är det osäkert om man någonsin får tillbaka det. Erfarenheterna från östra Ukraina visade med liksom tortyr, försvinnanden, repression på de ukrainska delarna som Ryssland tog kontroll över. Så att det är ju existentiellt för dem, så det är klart att beslutsamheten är starkare.
Det finns ju uppgifter här om krigsbrott och vi ska prata lite om det, men vi kan reda ut först, vad är egentligen ett krigsbrott?
Ja, det är väl brott mot humanitär rätt som stipulerar dels hur man beter sig som kombatant och vad som är riktigt att slå emot. Civila inte okej att slå emot. Så att, det är väl i grunden för det, men där har vi sett ganska lite överväganden kring humanitära rätten överhuvudtaget, ska vi säga. Och det är egentligen ingen förvåning, utan alltså, Ryssland bombar sjukhus i Syrien och så vidare. Så snarare ses det som, det är inget som, Grosny kan vi också ta upp som exempel, där Ryssland jämnar hela staden med marken. Så det är ingenting som verkar vara någon större övervägande från den ryska sidan i det här överhuvudtaget. Mm.
Nej, det är ju krigets lagar, den humanitära rätten, den tillkom ju efter de stora europeiska krigen, det första andra världskriget, där man försökte just reglera krigföringen så att man skulle i görligaste mån bespara den civila befolkningen i sådana här situationer. Men som Oskar säger, det här är ju inte någon del av det ryska tänkandet.
Det är ju för många lite absurt nästan att man har regler för krig. Att man kan ju tycka att krig i sig är någonting som borde strida mot lagen.
Men det har mänskligheten hållit på med i hundratals år, för att säga tusentals år, att försöka markera vad som är rätt och fel, vad som är proportionellt och så vidare. Så det är en gammal mänsklig verksamhet detta.
Mm. Det finns ju också de här uppgifterna om kemiska och biologiska vapen som ju också är förbjudna. Vi är ju mitt i detta nu, som ni var inne på, har varit inne på båda två. I vilken mån tror ni att detta uppgifterna om krigsbrott och de utredningar som eventuellt följer kommer att bidra till hur kriget beskrivs i efterhand?
Ja, nej, men det är klart att det är, alltså vad ska jag säga, det är enorma egentligen brott som sker, men samtidigt så är ju kriget i sig ju ett större brott, alltså en oprovocerad invasion som dödar enorma mängder människor. Ja, det kan absolut förstärka historiebeskrivningen, men det är ju lite, alltså det är problemet med hela den internationella rätten är ju att det finns ju ingen överstat, utan den behöver egentligen makt för att implementeras. Och här har resten av världen sagt att vi kommer inte med liksom styrkor på marken blanda oss i. Så att på det sättet är det svårt liksom i det här läget att genom internationell rätt utkräva något ansvar. Sen i en teoretisk framtid, om till exempel Putin-regimen faller, då kanske det skulle finnas möjlighet för sånt ansvarsutkrävande.
Jag tänker också att Putin, han kommer ju alltid vara ansett som en krigsförbrytare.
Ja, får man en fällande dom så kommer han ju inte kunna röra sig utanför Ryssland, den saken är klar. Det är ju ofta så man har plockat ut krigsförbrytarna, de har förflyttat sig från Sudan eller vad det har gällt, och så har man knipit dem på vägen. Om de inte har överlämnats av landet som i efterhand då har erkänt att det har begåtts de här brotten. Så ja, inte gå och plocka ut honom, men om det blir en annan regim eller om man skulle röra sig utanför Ryssland, då kanske vi får se honom i Haag.
Mm, just det. En sak som är intressant tycker jag är hur det här kriget i Ryssland verkar ha polariserat befolkningen. Vad säger era egna? Ni har ju många och långvariga kontakter med ryska vänner, bekanta kollegor. Vad märks det i era kontakter med dem?
Ja, alltså man får väl säga att mina ryska bekantskaper är väl ganska västernifierade och en del av dem har också släktingar i Ukraina, så att de är inte på något sätt å ena sidan och andra sidan, utan de ser det här på samma sätt som vi ser det, att det är helt horribelt. Men i det ryska samhället där... det är en helt annan sak än 2014. Alltså Krim av historiska och kulturella skäl gjorde ju en förändring i det ryska samhällskontraktet. Alltså inte bara att det var populärt, men ryska befolkningen såg ju till exempel att deras levnadsstandard hade ökat och att korruptionen hade minskat efter annekteringen av Krim, trots att det ekonomiskt hade blivit sämre och liksom korruptionen var likadan. Och den förhoppningen hade man med sig in i det här, men jag ser det som extremt svårt att sälja det här kriget på samma sätt som man lyckades med en nästan blodlös tagande av en del som historiskt hade hört till Ryssland. Ryssland erkände Krim som ukrainskt vid Sovjetunionens upplösning, men ändå jättesvårt att se att det ska kunna gå på det här sättet.
Har du några intryck från ryskt håll?
Nej, då måste man ju liksom, så länge man kan sälja in, som jag sa innan, att detta är en kamp mot nazismen, så länge delar av den ryska befolkningen tror på det, så kan man ju alltid knyta an till ett trauma hos ryssarna. Ryssarna har ju en slags dubbelidentitet. Å ena sidan har de utsatts för oerhörda trauman i form av västliga angrepp genom sin historia. Å andra sidan är de själv ett imperium som har utsatt folken omkring sig för trauman. Och ofta har ju ryssarna sett de här folken runt omkring sig som någonting man bygger barriärer mot västmakterna eller någon annan för att skydda sig. Så för ryssarna går det här att vara offer och bödel, det går ihop. Det är överlappande och de kan inte skilja det ena från det andra. Och just nu, den delen av befolkningen som då tror på Putin, där har man så att säga uppväckt den här känslan av trauma att vi är hotade från väst igen. Men det kommer ju i längden att vara oerhört svårt att sälja, särskilt som det just är ett broder- och systerfolk det handlar om, och att förstöra de här städerna som ju för ryssarna också ju är oerhört kära och som de upplever som en del av sin identitet. Både Ukraina och Ryssland gör ju det. Mm. Det är ju väldigt svårsmält, skulle jag säga.
Mm. Jag bara får lägga till där kring det nazifieringen, så det finns ju ingen händelse i historien som är viktigare för ryssar än segern i andra världskriget mot Nazityskland. Vid en undersökning så var det 86% som sa att det här är det viktigaste som någonting har hänt. Så att det är ingen förvåning att så mycket av narrativen och retoriken knyter tillbaka till det, som egentligen försöker sälja det som någon slags förlängning av andra världskriget eller den historiska kampen mot nazismen. Det låter ju helt platt för våran del när vi tittar på Ukraina med en judisk president som dog mot, liksom, stridande mot Nazityskland. Men det är viktigt för att förstå varför man försöker knyta an till det.
Ja, man ska komma ihåg att 25 miljoner sovjetmedborgare, balter, vitryssar, ryssar, ukrainare dog i andra världskriget. Det är ofattbara siffror. Var och en av oss som haft kontakt med Sovjetunionen tidigare och nu Ryssland märker ju överallt de djupa sår som finns i det ryska samhället. Så det där är någonting man alltid kan tappa av, åtminstone under ett tag, av en regim som den vi nu har i Kreml.
Det pågår ju fredssamtal. Det talas om olika typer av villkor som skulle kanske kunna leda vidare. Vi har inte sett några jättestora genombrott så här långt, så vitt vi vet. Vart tror ni att de här samtalen leder nu på kort och kanske lite längre sikt?
Inte på kort sikt, inte så långt. det är än så länge, som Oskar också har sagt, så de här tillbakadragarna runt Kiev är mer av taktisk karaktär, därför att man måste fylla på, man måste åka tillbaka till Ryssland och Vitryssland och byta ut och så vidare. Men det är klart att, och det är ju lätt att säga att det här bara en Ryssland bara pratar för att kunna fortsätta att kriga, och det stämmer ju i någon slags mening, men samtidigt har de ju, är det ju här en misstag som har begåtts av Ryssland. Så jag tror att det här är till Ukrainas fördel i någon slags mening. Frågan är ju då om Ryssland kan samla an så mycket ny kraft när de har gjort de här rotationerna av trupp och så vidare, att de kan fortsätta sin drive och ta mer territorium och tvinga fram mer av kompromisser från Kievs sida. Och det tror jag vad Putin tror. Han tror att genom att göra en kraftsamling nu och kanske inte fokusera på ett fåtal områden, försöka ringa in de ukrainska stridskrafterna kring Donbass, driva vidare ut med havet. För där har ju, ukrainarna har ju ingen flotta, de kan ju inte skjuta tillbaka när den ryska flottan ligger och lobbar in missiler mot Mariupol och så vidare. Så där kanske man kan fortsätta att ta terräng. Och det tror jag var Putin hoppas, han ska kunna få ett gynnsammare läge på slagfältet för att kunna tvinga fram ännu fler kompromisser. Och sen kanske det här långsiktiga drömmen han hade från början att helt svälja Ukraina, möjligen börjar han inse att det kanske inte går. Men han känner nog att han inte är färdig med kriget ännu, utan att han kan vinna mer på slagfältet. Och det är ju frågan om vad han vill uppnå. Jag menar, Zelensky och ukrainarna har ju sedan flera veckor tillbaka signalerat sina eftergifter. Det gäller neutralitet och det gäller kompromiss över Donbass och Krim. Men det är ju säkert, så vill ju Putin och Kreml uppnå att Ukraina helt avsvär sig varje möjlighet att någonsin få något inflytande, ännu mindre ta tillbaka territorier i form av Donbass och Krim. Det tror jag är en mininivå av vad Putin hoppas kunna uppnå genom att fortsätta kriget.
Ja, nej, men hittills har jag inte sett eller hört någonting från förhandlingarna som visar att den ryska sidan är allvarlig med dem. Jag skulle snarare läsa det som ett sätt att försöka sätta bilden politiskt, att det liksom pågår en lösning för att undvika mer sanktioner, för att undvika mer stöd till Ukraina. Och Ryssland har en historia av liksom, vad ska jag säga, strategiskt utnyttjande av eldupphör. Dels, ja, men Minsk 1 blev Minsk 2 efter man återfyllt och fortsatt attackera, men det var exakt samma sak i Abkhazien i mitten av 90-talet också. Och det viktiga här är ju någonstans när kriget börjar gå från den omedelbara fasen till medellång sikt, och säga att vi får ett eldupphör, ja, men vem är snabbast att rekonstituera sig? Ryssland har väldigt medvetet, noggrant bombat ukrainsk försvarsindustri, så ukrainsk möjlighet att till exempel producera ny material är ju väldigt, väldigt begränsad. Och där är ju Ukraina helt beroende av väst. Och västs stöd är också beroende på hur man uppfattar Ukraina. Så uppfattar väst Ukraina som att nej, man är oresonlig och försöker inte komma till en förhandlingslösning. Vilket i klartext betyder Ukraina blir attackerat. Hur mycket ska Ukraina, mer ska Ukraina ge upp för att sluta det ena och det andra? Sluta stridigheterna. Så att jag tror att man blickar absolut på medellång sikt snarare än att nu kommer kriget vara över och så börjar liksom återbyggnaden.
Vi har ju ännu inte sett Ryssland på bred front gå på försörjningen från väst till Ukraina av militärmateriel. Det är klart, den här bombningen av den här basen där 37 människor dog eller vad det var, den var kanske en depå av något slag, eller i alla fall människor samlade som var på väg in i kriget. Men det är klart att ryssarna skulle på ett, nu när de har, som Oskar säger, försöker mala ner den ryska eller den ukrainska produktionsförmågan av militärmateriel. För det är nog där Ukraina har sina begränsningar, inte människor, därför att motståndsviljan är så oerhört stark. Men det är just i försörjning av krigsmateriel. Så nu försöker man nedgradera ner då de här olika produktionsposterna. Men ännu har man ju inte gått på de västliga försörjningslederna in i Ukraina, och naturligtvis därför man fruktar att man dras in i en konfrontation med NATO. Men det är ju också någonting vi kan eventuellt få se i nästa fas, därför att Ukraina kommer ju bli allt mer beroende av den här tillförseln som nu pågår av materiel utifrån. Och de skulle ju ha stor nytta av en del av den sovjetiska materiel som finns i en del av de gamla Warszawapaktsländerna som Polen, Slovakien och så vidare. Och vi har hört dem be om MiG-29 och man har hört dem be om S-300 luftförsvarssystemen som finns i Slovakien. Men det stöter ju hela tiden på patrull. Och när det gäller flygplanen så kanske man kan förstå det, att det skulle vara svårt att genomföra det utan det ser ut som att NATO skulle dras in. Men när det gäller en del av den andra materielen som S-300, ja, där vill Slovakien, de har tydligen fått då viss kompensation om de skulle ge ifrån sig de här systemen i form av Patriot-system från Tyskland. Men då sitter Slovakien igång och förhandlar att ja, det här är bara en temporär lösning och vi ska ge oss ifrån oss de sovjetiska systemen till Ukraina, så vill vi ha en permanent lösning från NATOs sida, och det kan inte vi betalas för någon annan göra. Men om man kunde få in, om det ginge att få in en del av den här sovjetiska materielen, den långräckviddiga artilleriet och luftförsvaret, så vore det en väsentlig förstärkning för Ukraina. För det är ju där de har begränsningarna, och också begränsningarna nu när det gäller pansarskott och bärbart luftvärn och så vidare, att det når inte så långt. Men vi får se om väst vågar sig på att, om man kommer fram till en fas där man förser Ukraina med de här systemen, för det är där tror jag Ukrainas långsiktiga begränsning ligger.
Ni pratar ju lite här om hur det blir en kraftmätning som både handlar om styrka men också om uthållighet, och det låter på er som att Ryssland ändå har tid, att de anser sig själva ha en del tid. Stämmer det?
Ja, alltså ja. Både ja och nej, men alltså, det finns ju en grovt sätt, kan man säga, att det finns två sätt att kriga. Det ena är genom manöverkrigföring och det andra är genom utnötning. Manöverdelen av den ryska invasionen har nått vägs ände. Så nu är det egentligen utnötningen. Huruvida Ryssland har tid, det är ju faktiskt en empirisk fråga, hur ekonomin slår och hur produktionstakten slår. Men bara för att sätta det i kontext, Ryssland har skjutit ungefär 1300 kryssningsrobotar mot Ukraina. Det är nästan dubbelt så mycket, alltså världsrekordet. USA sköt 800 i Irak. Det är nästan dubbelt så mycket som någonsin har skjutits. Och det är ganska avancerade komponenter som tar bra tag. Det kräver till exempel halvledare, annan avancerad teknologi som nu Ryssland är sanktionerade mot att göra. Samtidigt, vad har Ukraina för möjligheter? Vad är Ukrainas ekonomi? Vad är Ukrainas tillgång till råvaror? Utan det är ju stöd från väst, och det är också ändligt. Alltså, just nu har ungefär 4500 javelins skickats till Ukraina. Det är ungefär 50% av alla javelins som har tillverkats de senaste 10 åren.
Och vad är det för något?
Förlåt, det är en pansarvärnsrobot. Så att det finns ju inte så mycket i västlager heller. Bara ett exempel då, i Libyen som Frankrike och Storbritannien skulle leda, så sköt de slut på sina robotar på 48 timmar. Och sen fick USA kliva in. Så föreställningen att väst har enorma lager, den är ju också hoppfull som bäst, och det är ju en av anledningen, tror jag, att vi skickar de äldre pansarskotten och inte våra liksom pansarvärnsrobotar från svensk del, för att vi kanske inte har enorma lager.
Men är det lagren, eller om man tittar på Putin-regimen, är den sårbar på grund av sanktionerna som slår väldigt hårt, eller finns det en risk för att det blir någon slags folkligt motstånd, eller att det är Putin-regimen som sådan, eller vad tror ni att den stora sårbarheten ligger på den sidan?
Och på kort sikt, för krigföringen, så är det inte Putin-regimens överlevnad. Det kan det vara på längre sikt, men det är en annan fråga. Det avgör nog inte kriget, fast man vet ju aldrig. Utan det är de här begränsningarna, resursbegränsningarna som vi har talat om. Ukrainarna har motståndsviljan på sin sida. De är beredda att offra mera människor, och de är skickligare att använda sina människor än vad är på rysk sida, där det ju samband och ledning inte fungerar mellan de här olika bataljonsstridsgrupperna, vilket ju sänker stridsvärdet på det manskap som är i fält. Utan det är de här resurserna som vi nu har varit inne på. Nu ökar man ju produktionen på västlig sida just av de här elementen, de här olika systemen som går in. Men om Ukraina skulle få en avgörande förstärkning, så skulle det ju just vara med de här mera solida sovjetsystemen som jag har varit inne på. Ukraina har ju en ganska betydande reguljära stridskrafter som använder de plattformar de har kvar sedan sovjettiden, och som ju också är ganska effektiva. Men det måste försörjas, även de systemen måste försörjas. Men på kort tid inte problem för Putin-regimen, det tror jag inte. Men det är klart att på sikt här nu med ett fall i BNP som där beräkningarna varierar mellan 10-25%. Och det kommer ju verkligen att börja så småningom märkas för den ryska befolkningen, så är det ju svårt att säga vad de interna konsekvenserna blir.
Mm. Ja, alltså regimen i Ryssland har spenderat 23 år på att bygga ett system som ska vara så resilient som möjligt mot folkligt missnöje och mot elitmissnöje. Dels med folkligt missnöje, allt ifrån liksom hur man har styrt det politiska systemet till en illusion av demokrati men inte funkar demokratiskt, men även ha ett liksom nationalgarde på 220 000 personer för att liksom slå ner protester. Och samtidigt eliten. Jag var inne på det, alltså Patrushev, Bortnikov, Medvedev, det, men även oligarkerna. Många av dem är barndomsvänner med Putin från Petersburg. De lärde känna Putin på 70-talet i KGB. Och han har ju satt de här på strategiska platser för att de är lojala. Alltså chefen för nationalgardet Viktor Solotov var Putins livvakt på 90-talet. Inte nödvändigtvis en hyperkompetent generaldirektör som ska styra en myndighet på 220 000 pers. Så ena sidan så har du en, liksom en regim som har tänkt på det här i 23 år och gjort allt de kan för att motstå det här. Å andra sidan så har du den kvalitativt största utmaningen de står inför. Alltså i praktiken så är det, du skär av folks möjlighet till försörjning, deras framtidstro, deras möjligheter med utbyte mot väst. Och det drabbar ju på alltså allt ifrån sanktioner, men indirekta sanktioner, företag som inte vill göra någonting där, och så ren bojkott, IKEA stänger ner och så vidare. Så att jag tror att det är en enorm utmaning regimen har ställt sig inför. Och sen är det jättesvårt att veta hur det, vad som händer när det möter det här systemet som är skapat för att hantera det här. Så att
det är ju, man håller ju på att förlora sin europeiska energimarknad som är den viktigaste energimarknaden för Ryssland. Och det kvittar vad man gör nu, så är den på väg bort. Regeringars beslut men också företagens beslut, det kommer inte gå snabbt. Men över tid så kommer det här att påskynda den förändringen. Och då tycker jag, det verkar ju, såg någon uppgift om att det här ryska motdraget, att ni måste nu, européerna måste betala sin energi i rubel, att det tydligen har varit kontakter mellan Putin och Scholz, där Putin har visat sig kompromissvillig och sagt att nej, men ni kanske inte behöver betala i rubler i alla fall. Så det är ju en stor känslighet naturligtvis som de nu börjar kalkulera från ledningen, den ryska ledningens sida.
En nyckelspelare här som vi också ska beröra är ju Kina här, som ju kan vara helt avgörande för Ryssland. Det vankas ju ett möte på hög nivå mellan EU och Kina. Vad kan få Kina att ta ställning mot Putin?
Ja, det kommer Xi Jinping inte att göra, för det här måste man ju nästan reducera även Kina till Xi Jinping som vi gör med Ryssland till Putin. Det är ju två ledare som har lett sina länder i allt mer autokratisk riktning. Avskaffat begränsning för tid, för länge hur man kan sitta vid makten. Och Putin har ju inte något kommunistparti att använda för sin kontroll, utan det är underrättstjänst och andra funktioner. Men Xi Jinping använder ju kommunistpartiet för att krampaktigt behålla kontrollen över samhället och dess olika ekonomiska problem, inte minst. Så de förstår varandra så att säga politiskt i det här avseendet. Men Kina har ju tillsammans med Ryssland missbedömt situationen i det att man har trott att väst är på väg ner. Och förvisso är på väg in i förändrade maktförhållanden i världen, men det innebär inte att väst så att säga faller sönder som romarriket gjorde en gång i tiden, utan det är ju relativa förskjutningar som Ryssland och Kina gemensamt har intresse av att påskynda. Och det är ju det man har sett nu, att man har velat påskynda den förändringen genom att ta strid med väst på olika sätt. Och även om det är Putin som har tagit den militära striden med väst, så förbehåller sig ju Kina också den rätten att göra det med USA om det skulle gälla Taiwan. Och där har de identifierat sig med varandra. Men gjort enligt min mening en felaktig bedömning av västs ställning i den här förändrade maktförhållanden som är på gång i världen. Och det gör att Kina kan inte ta avstånd från Ryssland och Putin. Man har i många avseenden väsentligt sammanfallande intressen. Men man har gjort en felkalkyl när det gäller väst. Och man har trott att framförallt europeerna, att det skulle vara en stor skillnad med amerikaner och europeer när det gäller att europeerna vill inte ansluta sig till USAs strategiska rivalitet med Kina. Men nu genom den här utvecklingen med Ukraina-kriget så tvingas ju den västliga fronten ihop. Och europeerna som inte har velat följa med, göra allt i de amerikanska valen i förhållande till Kina. De delar ju nu en del av amerikanernas världsbild och uppträder med gemensamma budskap. Och det går inte att få europeerna att skilja mellan säkerhet och handel längre. Det har flutit ihop för europeerna. Och det är ju då nya budskap för Kina som de kommer få imorgon i samband med EU-toppmötet. Där man från europeisk sida, precis som amerikansk sida, kommer att påpeka att detta är existentiella kärnintressen. Ukraina är existentiella kärnintressen för Europa. Och att man inte vill se att Kina stödjer Ryssland i krigföringen ekonomiskt, genom kringgå sanktioner eller med militär hjälp. Och det hade ju Kina inte för en månad sedan kunnat föreställa sig att man skulle möta de budskapen. Så jag skulle vilja säga att Kina i all sin makt har en delvis revisionistisk syn, till exempel i Sydkinesiska havet på territorierna där, men en förvånansvärt provinciell bild av världen.
Ja, nej, men det finns ju förhoppning att man ska kunna liksom påverka Kina, att påverka Ryssland för att få slut på kriget. Det tror jag är väldigt, väldigt hoppfullt när det egentligen USA har sagt, de senaste administrationerna har sagt, nu ska vi sluta bry oss om Europa, fokusera på rivaleriet med Kina. Så för Kinas del är det ju goda nyheter att västs fokus är någon annanstans. Och där tror jag Kina kommer balansera mellan visst stöd till Ryssland, men absolut inte militärt stöd som kan riskera sekundära sanktioner. Alltså Kinas uppbyggnad är ändå beroende av att verka på västliga marknader, men som Katarina sa, det blir mer säkerhetiserat.
Kina är mycket att förlora, alltså också på att stå på Rysslands sida.
Ja, jag tror att de kommer stå där lite sådär för att undvika sanktioner från väst, men sen kommer de framför allt passa på att handla på rea, ryska företag, ryska råvaror, ryska exportmarknader. Då får vi spola tillbaka till rysk invasion av Ukraina 2014. Det som hände direkt efter det var en enorm gasaffär som slöts mellan Kina och Ryssland enbart för att Ryssland gav rabatt på sin gas, och det tog mindre än 5 år att bygga en gasledning, vilket nu är uppe och löper. Så att Kina är nog ganska nöjda med det här och kommer handla så mycket de kan på rea i Ryssland.
Just det. I backspegeln så kan man ju säga att Putins plan har varit tydlig i 10-15 år vad han är ute efter. Och ändå missade ju många av oss vad som var på gång, i alla fall de sista veckorna där. Amerikanerna talade ju väldigt mycket klarspråk om vad de såg. Ändå så var det många som ändå inte trodde på detta. Vad betyder det där för hur vi ser på framtiden? Vad är det vi inte får missa nu?
Mm. Det fanns ju jätteproblem med analysen där, från svenskt håll, från franskt håll, från tyskt håll, men så här, jag tycker bara som exempel, i mitten av januari började Danmark skicka militärt bistånd till Ukraina, man började frambasera sina F-16 i baltstaterna långt innan det här hände, och sen så står vi från svensk sida och säger att vi såg det inte komma. Jag som förlitar mig på öppna källor tyckte det var ganska tydligt efter diskussion med kollegor någonstans i mitten av november att det var en uppbyggnad som var något helt annat. Och det, så här, det fanns en kontinuitet om man tittar på rysk strategi. Fram till 2014 var den baserad på mjukt inflytande i Ukraina via framförallt Viktor Yanukovych. Så man lyckades då påverka så att han inte skrev på associationsavtal med EU. Sen när han flydde till Ryssland så gick man över till en strategi av begränsat krig. Framförallt då i östra Ukraina, men också med Krim. Och den nådde vägs ände, för man lyckades inte få Ukraina implementera det stilleståndsavtal som framkom då, som skulle leda till en viss decentralisering av Ukraina. Så att det möjligheten som fanns kvar när man upplevde att Ukraina var på väg bort ur just inflytande, det var det storskaliga militära instrumentet. Det tyckte jag var, liksom, det har varit tydligt. Och jag tror att det är, som alltid så finns det liksom mycket mirror imaging, att man ser att så här, nej, men det här vore irrationellt, det här vore en stor risk, medans för de som har pysslat med Rysslands bedömningar så får man ju ofta revidera hur mycket risk är den ryska regimen villig att ta. Och bara ett annat exempel, man använde kemstridsmedel på brittiskt territorium mot Skripal som dödade en brittisk medborgare, inte Skripal då. Så att nej, riskaptiten, den tror jag förhoppningsvis vi har lärt oss att inte underskatta i det här.
Mm. Ja, nu är ju Europa på krigsfot som man inte har varit på 30 år. Och det är ju en helt annan grund för bedömning och åtgärder i förhållande till det som man med rätta upplever som ett existentiellt hot i form av Ukraina-kriget. Och skulle Putin mot förmodan lyckas svälja Ukraina i den meningen att det blir en kapitulation och blir en lydstat, vilket jag faktiskt inte tror, så är det klart att det kommer att försämra Europas säkerhetsläge ytterligare. Men under alla omständigheter, så redan nu i den här ännu obestämda fasen av krigets utgång, så är det ju helt nya prioriteringar för Europas sida, och Tyskland är ju det tydligaste exemplet på detta med sin jättelika försvarssatsningar. 2% av BNP i 2023, det gör att man är det tredje största landet när det gäller försvarsutgifter i världen, före Ryssland för övrigt. Det är, och bara mentaliteten, hur man ser på Tyskland och faktiskt också Kina. De gröna är någon slags militanta idealister som har bidragit till att förskjuta den tyska socialdemokratins syn på de här frågorna. Så det är liksom en helt ny situation. Och EU har lagt 1 miljard euro på att skicka in försvarsmateriel direkt i Ukraina, vilket samordnas av EUs militära stab delvis i alla fall. Ingen hade kunnat föreställa sig för en månad denna utveckling. Så Europa är på krigsfot och vi kommer tyvärr att tvingas leva där och spendera mer resurser. Men det innebär ju också att vår uppmärksamhet och vaksamhet i förhållande till hoten, de militära hoten, den är ju mycket högre och spetsad vid det här laget. Vi kommer inte att falla tillbaka till den här nirvanan som har rådde framförallt fram till Rysslands angrepp på Georgien 2008, mellan kalla krigets slut och 2008, utan nu är tyvärr en annan typ av samhälle, men som inte sover.
Jag skulle bara ta det som en avslutande liten kort fråga som du är lite inne på här. Det känns ju som att det finns svårt att se några lyckliga slut här, inte för Ukraina, inte för Ryssland, inte för Europa. Man bara höjer sig lite, hur går era tankar kring det som vi ser nu våren 2022?
Nej, men jag tror att det, oavsett hur det slutar, så kommer det vara en enorm förlust för Ukraina och en enorm förlust för Ryssland. Men jag tror faktiskt för EUs del, alltså den samstämmigheten är någonting vi faktiskt saknat. Och tvärt emot så har EU drabbats av mycket interna problem, allt ifrån liksom Polen, Ungern till bristande liksom strategisk samsyn. Så det är väl egentligen det som är lite positivt också, samarbete med USA. Alltså hur snabbt man lyckades agera och göra saker. Och sen så hoppas jag verkligen att liksom man kommer fortsätta ta de här frågorna på allvar. Man kan tycka att det borde tagits på mer allvar redan 2014, om inte 2008. Men jag tror att det är, jag tror och hoppas att det är någonting i väsenskilt nytt. Och liksom mycket illusioner och förhoppningar har försvunnit. Men det återstår att se.
Katarina, du får sista ordet.
Ja, i det bästa av omständigheter, om Ukraina överlever med hyggligt bevarad suveränitet, så blir ju Ukraina EUs angelägenhet. Redan nu så är Ukrainas och Moldaviens elsystem, eller electricity grid, kopplat från Ryssland till den Europeiska unionen. De tillhör nu EU i det avseendet. Och nu diskuterar man inom EU att via Polen skeppa ut Ukrainas brödsäd för export via Östersjön. För eftersom man nu är allt mer avstängd från Svarta havet, att kompensera så att man bidrar till livsmedelsförsörjningen, inte minst globalt, eftersom man är en viktig spelare när det gäller den här typen av varor. Så det kommer, återuppbyggnaden, det kommer att hamna på Europeiska unionens bord. Så det här blir vårt gudbarn, om det går väl. Och det innebär ändå att det är stora förluster för Ukraina. Så på det sättet är det ju kan man ha lite hopp ändå om att, så att säga, det här försöket att från Rysslands sida att hävda sig genom att betona sin, sin imperiala sida så att säga. Det misslyckades, utan istället fick vi en funktionell integration av Ukraina med övriga Europa. Men då gäller det ju för europeerna också att ge det ryska folket ett europeiskt perspektiv. Ett alternativ, utan att se ut som man ska stöta Putin. Ett alternativ att vi ser att de bör också tillhöra Europa. Att de är välkomna hit och erbjuda till exempel samarbete när det gäller ryssarna att ställa om från sitt stora energiberoende. Att bli ett annat samhälle när man om några decennier inte kommer i världen vara så beroende längre av deras fossila produktion. Att ge dem en väg ut. Men samtidigt så det är mitt hoppfulla perspektiv. Sen ska vi också vara realistiska. Det har ju sagts att det här förändrar den europeiska säkerhetsordningen, och det gör det också. Men det förändrar den globala säkerhetsordningen. Europa är nu en mindre del av världen än vi har varit tidigare. Så utgången av Ukraina-krisen, kriget, påverkar också den globala ordningen. Och vi vet inte hur det kommer att sluta. Men kan ju, om man ska vara realistisk, så kan man ju ändå se att det är rätt så stora delar av världens befolkning tycker att väst kan väl ha det. Det finns inte en medkänsla på alla kanter när det gäller hur Ukrainas folk blöder och de strävanden som USA eller som Ukraina har, utan man ser det som att ja, det var USAs och NATOs fel, och väst kan gå och ta det, de har varit så mäktiga. Och den opinionen ska man inte underskatta, och det är ju viktigt kanske att europeerna talar till den opinionen, eftersom USA har en del bagage själv som gör just att de är inte är så väl sedda på alla delar, i alla delar av världen, och försöker förmedla det ukrainska lidandet och att det handlar om en antikolonial kamp. Att få ut den världsbilden, annars riskerar vi också att få en värld som sitter där ute som tycker att de kan väl blöda där borta, om jag ska vara drastisk. Vi har varit utsatt för så mycket själva, så nu är det deras tur. Vi ska vara uppmärksamma på det, tror jag.
Mm. Vi slutar där. Stort tack för att ni var med idag, Katarina Engberg och Oskar Jonsson. Om ni vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.